den här underbara, får man väl säga, sommarkvällen, eller sensommarkvällen. Nu är det ju som så att vi har haft uppehåll, jag undrar om inte det är ett par månader nästan, över sommaren här. Och det skulle ju egentligen betyda att vi behöver sätta in det här i sitt sammanhang och göra en liten repetition. Men det tänker jag inte göra, därför att förra gången så hade vi en hel timme i övergången mellan kapitel 8 och 9. Så jag känner inte att vi behöver ta det en gång till. Dessutom är det så att det spelas in det här och det sen så sitter man och lyssnar hemma till exempel, så vill man inte höra sån lång repetition. Så att vi kommer gå direkt in i texten nu då, i det nionde kapitlet. Men vi börjar med att be. Så tackar vi dig, Herre, att vi får komma inför ditt ansikte. Att när vi är samlade i ditt namn för att läsa och studera och fördjupa oss i ditt ord och i din vilja, då är du där i ordet. Så kommer du till oss genom ordet. Herre, tack för din närvaro. Vi ber att du upplyser vårt inre. Att du upplyser vårt inre på ett sådant sätt så att vi inte bara tar intryck utan formas av din vilja. Att vi lär oss att tänka som du tänker. Vilja som du vill. Tala som du talar. Herre, gör oss allt mer lika dig. Vi ber det med frimodighet. Eftersom det är ditt verk och inte vårt verk. Herre, låt nu den här stunden få vara en stund där vi får öppnade sinnen inför vad du vill med ditt folk Israel och hur det här hänger ihop. Herre, vi ser och förstår att det är några kapitel som har betraktats ur lite olika aspekter, men vi ber att du ska leda oss rätt nu, att du ska göra det här begripligt och du ska göra det inte bara tänkvärt utan verksamt i våra liv. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Då är det så alltså att vi ska börja på nionde kapitlet, vers 1 förstås. Och det är ju då den tredje huvuddelen i Romarbrevet. Det är förvisso så att man kan angripa ett sånt brev som Romarbrevet på lite olika sätt. Men när det gäller Romarbrevet så är det väldigt tydligt att det är fyra stycken huvuddelar. Det är nästan, om du läser 10 kommentarer till Romarbrevet så är alla 10 kommentarerna indelade på samma sätt. För så tydligt är det. Och så har man ju haft då lite problem som ni vet just med den här tredje delen. För att det verkar som att Paulus nu avbryter hela den här fantastiska utläggningen han har haft i första huvuddelen och andra huvuddelen. Och så plötsligt kommer det om Israel. Och Israels plats i frälsningshistorien har ju väldigt lite att göra med det kristna livet som de tidigare kapitlen har handlat om. Men vi sa ju det förra gången, om ni minns det, så var det i alla fall så att en av våra biskopar, Christer Stendahl, han är ju inte i livet, han har gått ur tiden som det heter, men han var ju professor i Nya Testamentet och var en som faktiskt vi bryta ny mark just när det gäller de här kapitlen. Och det utgick ifrån då att han insåg att vetenskapsman som han var, att ska man läsa Paulus så måste man läsa honom på judiskt sätt. Och när han började läsa Paulus ur judisk synvinkel istället för luthersk, så evangelisk luthersk, så kastades det ett nytt ljus över det hela. Och det gick till och med dithän att inte han bara utan hans efterföljare, och det är väl det som är vedertaget nu också, till och med har kommit fram till att just de här kapitlen är lite grann av höjdpunkten i Romarbrevet. För Romarbrevet är ju skrivet till församlingen i Rom där det fanns, först var det ju judar som kom till tro, sen så blev alla utvisade från Rom, som ni kommer ihåg, bland dem Priska och Aquila, så kunde de återvända år 51. Och när de återvänder så finns det ju en spricka mellan judar och de hedna kristna. Och den här sprickan verkar ha förvärrats på så sätt att så många hedningar har kommit till tro på Jesus Kristus. Så de har blivit i majoritet. Dessutom var de här, efter att de kom tillbaka då från sin utvisning från Rom, så var de inte särskilt, kanske vare sig välkomna eller angelägna att gå till synagogan igen. Utan de hade sina husförsamlingar. Så det som är viktigt för Paulus nu, det är att skriva till sina bröder, till det judiska sammanhanget, och förklara för dem att detta med att hedningarna nu kommer till tro, det ligger inte utanför Guds frälsningsplan. Det ligger faktiskt i Guds frälsningsplan. Och vi måste betrakta de här hedna kristna som att de är inkorporerade, intagna i det utvalda folket. Jag tänkte på, det handlar ju i det här kapitlet om de utvalda. Men i åttonde kapitlet så står det i vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Och där är ju sammanhanget någonting annat. Det handlar om vår frihet och vår glädje i Kristus. Men lägg märke till uttrycket. Vem kan anklaga Guds utvalda? Guds utvalda var ju Israel. Men Paulus använder det där i 8:33 också om hedningarna eller hedna kristna. De är ju utvalda också. Så här använder han ordet, fyller han ordet Guds utvalda med ett nytt innehåll. Det som jag kallade tidigare i somras för det eskatologiska församlingen. Alltså det judiska folket har ju ett mål genom historien och genom lagen och allting. Och det målet är att man ska bli fullkomlig. När vi kommer till Jesus Kristus så blir vi ju fullkomliga. Men inte bara Israel utan också de hedningar som tror på honom kommer in i det fullkomliga, kommer in i Jesus Kristus. Och det är det utvalda, det liksom genuint utvalda. Men det finns ingen motsättning, för det här var ju Israels mål. Och många i Israel, som vi ska se i kapitel 10 och 11, var ju också troende på Jesus Kristus. Så att det är inga vattentäta skott på så sätt. Men det drog lite grann åt olika håll när det gällde förståelsen. Så därför så ägnar nu Paulus tre kapitel, eller kapitel och kapitel, det var ju inga kapitel på den tiden, men för oss är det tre kapitel, åt att sy ihop det här mellan judar och hedna kristna. Och då är det som så att de här tre kapitlen, de kan då indelas, ska vi säga, i fyra delar, om jag gör om indelningen här. Därför att de fem första verserna, som jag hoppas vi ska hinna med ikväll, alltså verserna 1-5, där uttrycker Paulus inte bara sin sorg utan också sin vånda över situationen, över den här sprickan. Han har stor sorg över det här, och det är det vi ska se här ikväll. Sen kommer då nästa del, och det är då från vers 6 till och med vers 29. Och i det långa avsnittet, det får vi nog använda åtminstone 2 timmar till. I det stora avsnittet 9:6-29 så stryker Paulus under att Gud ändrar inte frälsningshistorien. Hans plan, hans frälsningsplan, den ligger fast. Det spelar ingen roll ifall det finns israeliter eller judar som inte tror, eller tror, eller hedningar som gör motstånd, eller vad som än händer, har ingen betydelse, för Guds plan ligger fast. Och på det sättet så har han ju satt sig över hela problematiken. Han har liksom dragit upp riktlinjerna och visat vägen, och det är precis vad han kommer att göra här. Han säger sen också i det tredje avsnittet, som är från vers 30, alltså kapitel 9, vers 30, till och med kapitel 10 ut. Där säger han att Israels fall är deras, hur ska jag uttrycka det här, låter ju inte så bra förstås, men vad ska jag säga? Det blir tydligt i alla fall. Israels fall är deras eget fel. Det har ingenting att göra med att Gud liksom har på något sätt i sin plan gjort att de inte ska kunna komma till tro, eller den här täckelset som, utan det här är ett resultat av deras egen otro, deras egen vägran att ta emot Jesus Kristus. Sen att Gud visste om det i sin frälsningsplan, det är en annan sak, men att få själva ta ansvar för det felval som de har gjort. Och sen kommer då det sista kapitlet, kapitel 11, den fjärde delen. Och där talar Paulus om, ganska tydligt, att Israels fall gäller inte alla israeliter. Det var ju många, som jag sa, som har kommit till tro. I Jerusalem var ju de flesta judekristna. Och de hade ju på pingstdagen varit i Jerusalem. Det var ju judar som hade varit i Jerusalem, fått det av tron. Så det var ju många judar som hade kommit till tro. Men det börjar ju ändra sig lite grann när Paulus börjar med hedna missionen. Det är där det blir så många hedningar som det börjar bli obalans. Men Paulus är mån om att säga att det är inte hela Israel som har kommit på fall. Och så talar han då om, han använder ordet kvarlevan eller en rest. Det är ett uttryck som finns i Gamla testamentet. För det har ju alltid varit så enligt skriften att Israels folk har ju kämpat med sitt förhållande till Gud och att kunna hålla sig till förbundet. Och att de har haft problem med det, det behöver väl inte vara särskilt svårt att begripa, för det har ju vi också. Och skälet till att de hade problem med att hålla sig till förbundet och skälet till att vi har problem med att hålla oss till förbundet är synden. Och det är därför som Gud måste komma och ta bort synden eller försona mänskligheten med sig själv så att vi får en ny start. Och det var ju så i Israels historia, om man läser skriften, eller som vi säger då, Gamla testamentet, där ser man att det går upp och ner då med Israel avfall, och så skärper de sig och så läser de lagen och så bygger de upp templet igen och så vidare, va? Men hela tiden har det funnits en kvarleva. Hela tiden, ända från Abraham, Isak och Jakob, så har det funnits bärare av löftena. Det har funnits bärare av evangeliet. Det har funnits en rest, en kvarleva, en kärna som hela tiden har levt i förtrolig gemenskap med Gud. Så därför är det inte hela Israel, utan det är en del av Israel. Nu kan man säga då kanske att det var en del utav, man kanske inte behöver säga att det var en del utav Israel som kom på fall, utan det kanske är bättre att säga att det var en del utav Israel som inte kom på fall. Sen hur man ska vikta det där, det är ju rätt så betydelselöst. Utan här är själva saken den att deras fall inte gäller alla, utan att de bär löftet vidare. Det är det ena som han säger. Och det andra som han säger, det är att deras förstockelse, alltså israeliternas eller Israels barns förstockelse, det är att de inte kan tro på Jesus Kristus, det är av tillfällig natur. Det kommer att ändra sig i framtiden. Och han går till och med så långt i 11 kapitlet. Nu är vi inte där, va? Men jag kan säga det redan nu för sammanhangets skull. Han går till och med så långt som han säger att hela Israel ska bli frälst. Och det är vad vi har framför oss. Och det är fantastiska perspektiv. Åtminstone känner jag det så. Det blir nästan liksom, tänker jag att hela Israel kommer till tro. Nåja, nu är vi inte där då, va? Utan nu är vi i de fem första verserna ikväll. Och då börjar jag väl med att jag kanske ska kommentera, för jag har skrivit här som rubrik på mitt eget, så, och jag har använt det ordet flera gånger. Jag har skrivit Paulus sorg och vånda över Israels fall. Och där jag läser ju det här på kommentarerna oftast på engelska. Jag tror att står, om jag minns rätt nu, så står det failure. Och hur ska man översätta det? Först hade jag skrivit misslyckande. Eller ska jag skriva, är det Israels misslyckande? Eller Israels brist? För det kan det ju också betyda. Eller är det Israels fall? Och vilket ord ska man använda? För man vill ju inte misskreditera Israel. Men jag har stannat vid fall av det enkla skälet att när Paulus skriver i Romarbrevet, jag tror det är 10 kapitlet, så ger han just det vittnesbördet till det judiska folket att de ivrar för Guds lag. De nitälskar för Guds lag. Så man kan inte säga att de är likgiltiga eller att de är liksom på väg åt fel håll, utan det är till och med så i det grekiska språket, så kan man se det att de inte bara ivrar utan skyndsamt tar sig till templet. De springer till templet. De är ivriga för att komma till Gud. Men det som händer är att de snubblar på en sten. Stöter stenen Kristus och så ramlar man. Alltså man kommer på fall. Men man kommer på fall bara för att sedan också resas upp och komma vidare. Så att om ni har det klart, den bilden att de springer mot templet, men att de snubblar på den här stenen eller stöter stenen, så förstår ni varför jag använder ordet fall. Det är alltså inte för att skriva ner Israel på något sätt, utan det är mer ett sakligt förhållande. Några, då läser vi de där fem första verserna. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe. Mina landsmän efter härstamning. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten. Förbunden och lagen. Tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud. Prisad i evighet. Amen. Det börjar med att han säger, jag talar sanning i Kristus. Han vill stryka under det när han nu talar om sin sorg och om sin vånda. Och då är det som så att det här är ju så viktigt. Jag vet inte om ni kommer ihåg det från Korintherbreven. Där han skriver att han var frånvarande men var närvarande i anden. Konstigt uttryck tycker vi. Men alltså genom tron så är vi förenade i Kristus. Det finns inte där upphävs tid och rum så att säga. Vi är i Kristus och vi har gemenskap med varandra även om vi befinner oss på olika platser. Och när vi är i Kristus Jesus då bär vi varandras bördor, då har vi omsorg om varandra. Då ber vi för varandra, vi till och med talar med varandra och vi har ett rent samvete. Vårt samvete är nämligen Kristi hjärta, Kristi samvete. Och det är gemensamt för oss. Och det här är viktigt för Paulus, att han talar inte utifrån sitt ego. Han talar inte utifrån de omständigheterna att det finns en massa judar i Rom som har tagit avstånd från Kristus. Det är inte det som styr honom. Utan det är någonting annat som styr honom. Det är en förbindelse som man har med Kristus genom tron, genom anden. Och som han har med sina landsmän. De som ännu inte har kommit till tro, men ändå så bekänner han sig till dem på något sätt. Jag talar sanning. Jag ljuger inte. Det här är en sån där uttryck eller en sån där sanning som är viktig att ha med sig och som ska tillämpas. I olika sammanhang och som ska tillämpas också hos oss. Jag har skrivit upp några bibelställen. Titta i andra Korintherbrevet. Andra Korintherbrevet kapitel 2. Vers 17. Där skriver han. Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus. Predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Alltså det är en öppen relation till Gud och det är en öppen relation till bröderna och systrarna. Och det är det som så att säga styr. Det här är ju jätteviktigt att det får vara en sån öppen relation, att det får vara ett rent sinne och att det inte kommer in felaktiga motiv. Där man börjar ta falska hänsyn eller kompromissa med evangeliet eller vad det är för att det ska liksom låta bättre eller passa bättre. Vi ska stå till svars inför Gud själv. Och det är det här som driver Paulus. Och det är det här som naturligtvis skulle driva oss också. Det kan ju inte vara någon skillnad om vi går till oss själva. Titta också i... nu ska vi se här. Jag har skrivit upp att jag tror vi hoppar över. Jag har skrivit upp andra Korintherbrevet 12:6 och 12:19. Jag bara nämner det här då för inspelningens skull, men vi slår upp första Timoteusbrevet. Nu är visserligen Timoteusbrevet skrivet efter Romarbrevet. Men det visar ju bara i såna fall att den här sanningen som jag försöker presentera nu, att den följer med också till slutet utav Paulus liv. Första Timoteusbrevet 1, vers 19. Där går han till rätta med några som inte håller provet i den goda kampen. Och så säger han i vers 19, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Så han tänker sig alltså att människans hjärta eller människans samvete, det är som en båt, en vagga. Och i denna vagga, båtskål, vilar samvetet. Det ska vara rent. Om det inte är rent så blir det hål i båten, det rinner ut. Så man måste hålla samvetet helt så att det inte läcker. Titta i tredje kapitlet också, första Timoteus 3, vers 9. Där talas det om församlingstjänarnas egenskaper. De ska äga trons hemlighet i ett rent samvete och så vidare. Så det här är helt avgörande för trovärdigheten i förkunnelsen och i undervisningen. Att man talar som om man talade med Kristus själv framför sig. Och nu stryker Paulus under det då i Romarbrevets 9 kapitel. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den heliga ande. Jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Och här talar han ju då både till judar, judekristna, hednakristna. Han talar till dem allihopa. För han är ju både jude och hedning i Kristus. För i Kristus är det inte jude eller hedning. Där är vi alla ett i Kristus. Och han talar till sina bröder. Det står ju här också längre ner. Mina landsmän efter härstamning. I slutet på vers 3. Alltså bröderna och systrarna i det etniska i Israel. Så det är både de troende kristna och det är också till de icke-troende judarna som man talar på det här sättet. Det här betyder alltså att Paulus visar ingen besvikelse, ingen bitterhet. Trots att han har blivit så förföljd av judarna från plats till plats. Ni kommer väl ihåg det när vi läste i Korintherbrevet. Hur han drevs ifrån stad till stad. Han kom till Filippi, han fick fly till Thessaloniki, han fick fly till Berea, han fick fly till Aten. Och så kommer till Korinth så småningom. Och när han kommer in i Korinth så är han knäsvag. Men bestämmer sig för att ändå bara predika om Kristus såsom korsfäst. Men den där bitterheten och besvikelsen som man skulle kunna tänka sig. Att den skulle kunna finnas såsom. Det ser vi inte ett spår av här. Han lever med ett rent samvete inför Gud och inför sina bröder och systrar. Och då påminns vi också om det som man skulle kunna kalla för det objektiva och det subjektiva. Alltså det objektiva, det historiska, själva faktavärlden är ju den att Kristus har dött, han har försonat oss med sig och så vidare. Sen hur människor tycker och tänker och uppfattar det är det subjektiva, det är någonting annat. När han talar om sitt samvete så är det förlagt till det objektiva. Han är inte sårad i sitt samvete. Det är nästan som att, det kanske låter lite förvånande men jag får väl förklara det då. Det är nästan som att han inte hade något eget samvete, några egna synpunkter. Därför att hans samvete, det är Kristus. Det var ju så i Israel att i Israel, så om vi talar ju ofta om etik och moral och vi talar om hur vi ska bete oss och så och att vi kan ha olika infallsvinklar. Det här finns inte i den judiska tankevärlden. Därför i den judiska tankevärlden så är det så att Gud har ingått förbund med sitt folk Israel. Och det är Gud som bestämmer vad som är gott och ont. Det behöver inte israeliterna bekymra sig om. De behöver inte tänka på etik eller moral. De behöver bara lyda Gud. Och Gud har gett sin lag. Så där har man inte den brottningskampen som vi västerlänningar har. Utan där är det självklart att man ska lyssna till Gud och lyda Gud. Och det här är någonting som jag har märkt det i mitt eget liv. Man har ju varit med några år nu, som ni vet, så många av er också. Att genom åren har det för mig blivit allt viktigare att det är Guds ord och det är Guds vilja och det är lydnad inför Gud som ska fälla avgörandet. Vi hamnar ju ofta i svåra val. Och det kan vara allt ifrån abort till dödshjälp eller homosexualitet eller kvinnliga präster eller manliga präster för den delen. Det kan vara alla möjliga svåra varianter, va? Men vi har inte anledning att ha egna synpunkter på sånt. Vi behöver vara lyhörda för vad Guds ord säger. Och för mig håller det inte det att säga, ja men det var på den tiden eller så trodde man då och det behöver inte vi tänka på. Så kan man inte säga. Och så kunde Paulus, han hade överhuvudtaget inte någon annan önskan. En kristig önskan. Och det, i denna, med denna för identiteten i Kristus, som han har ju talat om i både kapitel 6 och 7 och 8. Vi har ju ägnat timmavis åt det här, att vi är i Jesus Kristus. Det är det som är utgångspunkten för honom. Och det är det som behöver vara utgångspunkten för oss också. Ja, men det är inte så lätt alla gånger. Nej, det kanske inte är. Det kallas för den goda kampen. Som Paulus kämpade och som vi kämpar också. Och sen är det så underbart också med våran kamp att vi är på den segrande sidan. Därför att för israeliterna var det ju så att de längtade efter att få komma till det fullkomliga. Det var deras mål. Men för oss är inte det något mål. För oss är det utgångspunkten. Vi är i Kristus. Vi har en annan utgångspunkt. Och den utgångspunkten, relationen till Gud genom Jesus Kristus i den helige ande, den utgångspunkten måste vi vårda väldigt ömt alltså. Det är den som avgör hur vi lever våra liv. Ja, det är inte så enkelt alla gånger. Man kan ju misslyckas, och det vet jag väl, men det är ingen fara. Vi lever ju i försoningen. Det är frågan om livsinriktningen vi talar om. Så samvetet, det är alltså knutet till Gud själv. Och jag har skrivit upp här några ställen i Saltaren. Vi kan väl ta något av dem. Vi kan ta Saltaren 51. Jag har skrivit upp Saltaren 24, vers 4. Men vi tar Saltaren 51, vers 5 och 8. Nu ska ni se där. För det fanns ju redan i det gamla Israels tänkande det här som vi talar om nu. 51 var det, ja. Där står i vers 5. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Och så kommer det i vers 8. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig. Där finns inte ordet samvete. Kommer till vers 12. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Där finns inte ordet samvete. Därför att det ordet hade man inte i det gamla Israel. Utan man hade ordet hjärta. Det är samma sak alltså. Så det som står här, det är skapa i mig Gud ett rent samvete. Rena mitt samvete. Hjärtat och samvetet, det är människans allra innersta landningsplatsen för Gud och för Guds ord. Och det där finns på flera andra ställen i skriften, men vi kan inte stanna mera vid det, utan jag bara frågar nu när vi går tillbaka till Romarbrevet 9. Vad var det som fanns i Paulus hjärta? Hur såg det ut om man tittar in i hans hjärta? Jo, vers 2. Jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Kan ni förstå vilken kraft som var verksam i den här mannen? Vilken kraft som drev honom genom alla svårigheterna. Genom alla förföljelserna. Där det inte fanns rum för besvikelse och bitterhet. Utan kärleken var så stark till Gud och till Guds sak. Ja, det är verkligen tänkvärt att stanna lite extra vid såna här bibelord. Och sen säger han så här i vers 3. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Vet ni var den tanken kommer ifrån? Från Guds ord såklart. Titta i andra Mosebok 32. I andra Mosebok 32 har Israels barn gjort sig en guldkalv. Och när Moses kommer med budorden och han ser den här, de här orgierna, de här dansen här vid, kring guldkalven, brottet mot första buden att man inte ska ha en avgudar, så blir han ju förtvivlad och Gud hotar med att utplåna folket helt och hållet. Så att straffdomen skulle få liksom de dimensionerna. Då står det i kapitel 32, vers 32. Vi kan ta vers 31 då. Mose gick tillbaka till Herren och sa: de har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Då ville han alltså gå in där som en sorts ställföreträdande offer för folket. Den andan som talar här genom Moses, i Mose förbön, den går igen här nu hos Paulus i Romarbrevet 9, vers 3. Jag skulle önska att jag vore skild från Kristus i mina bröders ställe. Tänk att ha en sån stark kärlek till Kristus så att man har ett rent samvete och följer honom i allt. Men när det kommer till kärleken till bröderna så är den lika stark och kanske till och med ännu starkare. För han ger ju sitt liv för sina bröder. Och här skriver han då bröder. Adelfoi står det ju på grekiska, bröder och systrar. Där är det ju då bröder, är ju då judiska bröder och systrar. För så står det ju i förtydligandet. Mina landsmän efter härstamning. Så här stannar inte vi bröder och systrar i Kristus. Eller som delar tron. Utan här sträcker han sig till hela Israel, hela Israels folk. Jag lägger också märke till att Paulus, nu ska vi se här. Jo, i vers 4. De är israeliter. Jag lägger märke till att han använder inte ordet judar. Det var ju inte Gud som använde ordet judar. Gud använde ordet israeliter. Och att Gud använde ordet israeliter, det berodde ju på att när Gud verkade först genom Abraham och så genom Isak, så kommer han till Jakob. Så var motståndet av Jakob, så det blir en brottningskamp mellan Gud och Jakob. Och det här sker vid Jabboks bad. Där har vi väl varit. Och så slår den här Herrens ängel Jakob på höften. Och han blir skadad, blir halvt resten av livet. Men han ger upp inför Herrens ängel. Och så säger Gud, ditt namn ska inte vara Jakob, du ska vara Israel i fortsättningen. Ty du har, och det är vad ordet Israel betyder, du har kämpat med Gud. Eller som jag kunde berätta igår, jag tror att ordet du har kämpat med Gud, eller kämpat med Gud, också kan översättas att Gud har kämpat med honom. Att det går åt båda hållen alltså. Båda riktningarna ligger i ordet. Och kanske till och med så att man ska tänka den tanken, inte bara när det gäller Jakob eller Israel, utan när det gäller oss själva också. Gud är den som är mest mån om vår helgelse. Han kämpar med oss. Hur går vi och inbillar oss att vi ska kämpa med Gud och att vi ska vara på ett visst sätt och vi ska klara av det här och vi tycker att det gäller inte att vi misslyckas. Ja, men tänk om det är så att det är Gud som kämpar med oss. Inte vi som kämpar med honom. Gud kämpar med oss och Gud har sagt att han ska inte bara helga oss utan han ska göra oss fullkomliga. Det är Gud som ska göra det, inte vi. Det är bara att tacka och ta emot. Så därför kallas de inte för judar utan för israeliter. Det är Israel och det är israeliter hela vägen här i kapitlet. När Nordriket hade gått under och sedan också Sydriket, alltså Juda och Benjamins stam, fördes bort i den babyloniska fångenskapen. Och babylonierna tog över efter assyrierna. Och så blev det då babyloniernas konung Kores. Han var ju vänligt sinnad mot judarna, så han lät dem komma tillbaka till Jerusalem. När de är på väg tillbaka till Judén, Jerusalem och Judén, då börjar man använda ordet judar. Det har man inte använt innan. Och då är vi alltså på 570-talet, 580-talet före Kristus. Det har alltså gått, om inte, ja, det har ju gått över 1000 år då i Israels historia, men de har aldrig kallats för judar innan. Utan det här var liksom ett öknamn, eller att de skulle till Judén, och det har ju då blivit kvar, va, judar. Men i ordet Israel och israeliter så ligger Guds intervention, där ligger Guds närvaro i det namnet. Och det använder Paulus här nu. Och så talar han om deras företräden. Han räknar upp dem här i vers 4. De har barnaskapet, härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Vi kan stanna med det. Det är alltså 7 stycken företräden. Om ni kommer ihåg i 3:e kapitlet, vi måste nog gå tillbaka till 3:e kapitlet. Där står det, jag vill se, i vers 1 så ställs det en fråga. Kapitel 3, vers 1. Vilket företräde har då judarna? Och så vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Och så vidare. Sen blir det inte mera i uppräkningen. Men nu kommer han, plockar han upp den tråden. Här kommer alltså fortsättningen. Det är 7 stycken företräden. Och att de är företräden, det tolkar jag så här, eller det förstår jag så här, att varför är det ett företräde att ha förbunden eller tempeltjänsten eller lagen och vad det nu är med som något som räknas upp här? Jo, det är ett företräde därför att i dessa, vart och ett av de här företrädena, finns Kristus. Om än fördolt. Så Gud har varit närvarande hos Israels folk hela tiden. Men fördolt. Någon gång har det glimmat till. Som till exempel när Moses stod på klippan i öknen. Det är då Kristus är den klippan, skriver Paulus. Ja, förresten, glimmade till. Det är inte säkert att de som var med när Moses slog på klippan och det kom vatten, de kanske inte uppfattade det som Kristus, men de uppfattade det ändå som ett Guds under. Så de har haft Kristus, kan man säga, fördold i barnaskapet, i härligheten, förbunden, lagen, tempelgudstjänsten och löftena hela tiden. Men de har inte tagit vara på sina företräden. När Kristus sedan träder fram, kommer ur dessa företräden och träder fram och uppenbaras, ja, då känner de inte igen honom. De har inte den mottagligheten. Eller rättare sagt, det är värre än så. De står emot. Inte alla, men många. Nu hade jag tänkt att vi skulle titta på vart ett av de där företrädena. Vi får kanske skynda oss på lite grann, men det är vad vi skulle hinna med idag. Barnaskapet. Då ska vi veta det att när Paulus talade om barnaskapet tidigare i 8:e kapitlet, vers 14, 15, 16 där, jag sa att det fanns olika ord på grekiska för barnaskap. Men det var också så att när han talar om vårt barnaskap, vi som är hedningar, då använder Paulus ett ord som betyder att vi har liksom adopterats utav Gud. Det är den grekiska förståelsen av det här ordet, det är hios-ordet. Att vi har tagits upp då liksom av nåder i det här. Men det är inte så vi ska förstå det här. Därför här är det inte det grekiska tänkandet, det är inte grekerna som adressater, utan här räknar han upp judarnas företräden. Och judarna, Israels barn, de var inte adopterade, de är hans förstfödda. Ut ur Egypten kallade jag min son. Det var han som födde dem. Där ligger företrädet. De är de äkta barnen, om jag säger på det sättet. Andra Mosebok 4:22. Femte Mosebok 14:1. Jesaja 1:2, Jeremia 3:19-22, 31 vers 9 och Hosea 11 vers 1. Vi kan inte slå upp det här alltihopa, men vi kan se vad det står i Andra Mosebok 4:22. Där står: så, ja, det var jättebra vers. Den måste läsa. 4:22, det är när Moses kommer till farao och ska begära loss folket. Då får han veta: du ska säga till farao: så säger Herren, Israel är min förstfödde son, och jag har sagt till dig, släpp min son så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Tydligare än så behöver vi inte få det. Här ligger företrädet. Jag berättade igår också om den teologiska medelpunkten. Och Trygve Kronholm, när han sökte det, det är ju 39 böcker i Gamla testamentet. Och när man går igenom dem så är det ju alla möjliga slaget av böcker. Det är lagtexter, det är profetböcker, det är historiska böcker, det är poesi och så vidare. Och det är skrivet under en lång tidsperiod. Och Trygve Kronholm frågar sig, vad är den teologiska medelpunkten i allt det här? Och så kom han fram till att du har ju lagen, skrifterna och profeterna. Och lagen är äldst. Alltså måste den teologiska medelpunkten finnas i lagen. Alltså i de fem moseböckerna. Det kan ju finnas i skrifterna och profeterna också. Men det måste framförallt finnas i lagen. Det måste finnas i ursprunget. Sen är det så att de fem moseböckerna, då är första, andra, tredje, fjärde mosebok. Sen kommer femte mosebok, Deuteronomium, som är en sorts sammanfattning eller upprepning av de fyra första. Alltså måste den teologiska medelpunkten finnas i femte mosebok. Man kan inte sammanfatta fyra moseböckerna som missar själva poängen, utan det måste ju finnas där. Och då tittar han efter i femte mosebok och så upptäcker han att ordet Gud finns 550 gånger i femte mosebok. Och så drar han slutsatsen, det handlar om Gud. Utav de här 550 gångerna så är det 230 gånger då det står din Gud. Det handlar om relationen mellan Israel och Israels Gud. Där, nu är vi nära den teologiska medelpunkten. Och sen är det så här också i den femte moseboken att 23 gånger så står det att Herren älskar sitt folk. Han älskar sin förstfödde. Och det är Guds kärlek till folket, till den förstfödde, som är drivkraften, som är den teologiska medelpunkten. Det här ligger alltså i det där med barnaskapet. Gud fostrade Israel. Han förväntade sig lydnad. Barnaskapet var ett gudomligt företräde framför bland alla andra folk. Han förväntade sig lydnad, men fick olydnad. Här är problemet alltså. När Paulus målar upp det här i kapitel 9, 10 och 11. Så gör han det med stor sorg och med stor vånda. Han målar upp det. Han målar upp den här kärleken Gud har till Israel historiskt. Men också idealiskt, alltså det som ett mål. De är inte framme vid målet, de är på väg mot fullkomningen. Men de går inte den vägen. Eller de går på avvägar. Här ligger hans stora sorg och vånda. Jag tänker när jag läser det här, även om det på ett sätt inte är jämförbart, så tänker jag ändå att det här måste ju vara en väldig utmaning för oss också. Vi som nu av nåd har adopterats av Gud och fått del av samma kallelse. Visserligen är det stor skillnad på så sätt att vi har inte som målsättning, vi har det som utgångspunkt. Men gör det inte mindre ansvarsfullt? Kyrka, församling, samfund, svensk kristenhet har mycket att jobba på när det gäller kallelsen att följa i Guds spår. Och räkna med mig själv i det. Sen står det då vidare. Ursäkta mig, jag håller på bli lite förkyld. Sen står det då om härligheten, det andra företrädet. Och det är det att Gud har uppenbarat sin härlighet för Israel. Och Paulus tänker förstås på uttåget ur Egypten. Jag står andra Mosebok 16:10, jag måste nog läsa det också. Andra Mosebok 16:10. Det är molnskyn som går där i öknen. När sedan Aaron hade talat till hela Israels menighet vände de sig mot öknen och se, då visade sig Herrens härlighet i molnskyn. Den här molnskyn och den här härligheten visade sig som sagt i molnskyn, men det visade sig också i templet. Särskilt vid templets invigning. Och vid flera andra tillfällen också. Det här är ett företräde att Israels barn Israel har uppvaktats utav Gud. Den där härligheten återspeglades i Mose ansikte. När han hade umgåtts med Gud och kommer ner till Israels barn där vid foten av Sinai, så strålade hans ansikte så starkt att han fick hänga ett täckelse för. Och så säger Paulus att när vi omvänder oss till Kristus så tas täckelset bort. Vi kommer in i månskyn. Vi fylls av Guds ande. Det är vi det. Sen så står det då för det tredje, förbunden. Då lägger jag märke till att det står i flertal. Ja, det, så är det ju. Paulus tänker förstås på förbundet som Gud ingick med Abraham. Förnyades med Isak, Jakob, med Mose vid Sinai berg och med kung David. Man kan tänka på det som en förnyelse eller möjligtvis en utvidgning av förtydligandet av förbundet. Så det är liksom inte olika förbund i den meningen att Herren förkastar det som han har ingått och sen gör någonting nytt. Utan det finns en kontinuitet i det hela. Och det finns det också när vi kommer till det nya förbundet. Där är ju kontinuiteten den att då är vi framme vid målet. I fullbordan. Gamla förbundets fullbordan i Kristus. Det är där vi är intagna i det gamla förbundets fullbordan. Fast vi kallar det då för det nya förbundet. Och det är klart, i en mening så är det ju nytt. För det är beseglat med Kristi blod. Sen så står det om lagen för det fjärde. Nu tar jag det här lite snabbt och vi slår inte upp bibelställena. Ja, kanske det här bibelstället kan vi slå upp också. Lagen, andra Mosebok 20. Då är det som så att i andra Mosebok 20, där läser vi då de 10 orden, eller 10 budorden står det här, men 10 orden står det i den hebreiska bibeln. 10 tilltal, som någon sorts sammanfattning kan man tycka. Och sen så kommer det till vers 18, där är ju de budorden slut så att säga, så börjar ett nytt kapitel. Det som börjar här sedan, det är det som kallas för förbundsboken. Det var ju så här när det ingicks ett förbund, att innan förbundet beseglades så kom man ju överens. Nej, man kom inte överens, utan det var så här. Och är fortfarande att det är alltid den starkare som ingår, som tar initiativ till förbundet. Om du har två arméer som krigar med varandra och den ena armén vinner och den andra förlorar, så är det den som vinner som dikterar villkoren. Det är den starkare som tar initiativ till förbundet och sätter villkoren. Därför är det alltid Gud som sätter villkoren för oss. Det är så inget samarbete på det sättet. Det är liksom ingen pratgrupp som vi kör med i våra sammanhang. Vi sitter och pratar och samman på något sätt. Så är det ju inte i det här sammanhanget. Utan Gud sätter villkoren. Och då när han sätter de här villkoren så gör man alltså ett avtal. Man har en text. Och det här lagen kommer in. som en förbundstext. Men sen när den är given, och om du tittar, för förbundsboken håller på i kapitel 21, 22, 23. Och så kommer du till 24. Då står det att förbundet ingås. Så att innan dess med lagen så är det texten som man kommer överens om. Och då så kommer det till 24 kapitlet, vers 6 tar vi. Nu ska det här beseglas, det här förbundet. Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar, och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken, de kapitlen som ligger framför här nu, och läste upp den för folket. Och folket sa, allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa, se, detta är blodet i det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Jag ville visa på det därför att jag ville visa att också lagen, också Toran, har sitt sammanhang. Det är inte så att Gud och lagen spelar med varandra, att man måste liksom kunna klara av allting, utan det här är en avtalstext. Visst, den gäller naturligtvis, men den är ju insatt i ett förbund. Den är ett uttryck för Guds kärlek till Israel. Herren älskar Israel. Det är ett hjälpmedel, det är ett nådemedel skulle vi säga i vårt sammanhang. Vi säger ju att hur kommer Gud till oss? Jo, genom ordet och sakramenten, genom nådemedlen. Hur kom Gud till judarna? Ja, genom Toran, genom lagen, det är ett nådemedel. Men det som är det bärande i lagen, det är ju Guds kärlek till dem. Om Gud skulle hålla lagen emot dem eller emot oss, vem kan då bestå? Ingen kan bestå då. Men icke desto mindre så är ju lagen ändå ett företräde som judarna har med sig. Sen kommer vi då till det femte företrädet, är tempelgudstjänsten. Och där har jag skrivit upp andra Mosebok 25. Nu slog jag igen Bibeln där, men kapitlen 25 till och med 31 handlar om det här. Tempelgudstjänsten, och där handlar det väl om tabernaklet förmodar jag. Och sen likaså i första krönikeboken 28. Det som är viktigt här tror jag att säga, det är att när Gud föreskriver Israels folk att hålla sabbaten varje lördag, eller när han föreskriver om att fira högtiderna, 7 stycken, man läser om den i tredje Mosebok 23. Påsken, det osyrade brödets högtid, förstlingsfrukten, och sen är det ju pingsten förstås. De 4 på våren, och sen kommer på hösten ytterligare 3. Rosh Hashanah, nyårsdagen, och så kommer Yom Kippur, försoningsdagen, och lövhyddohögtiden. När Gud ger detta till folket så står det i skriften att detta är Herrens högtider. Det är alltså inte folket som kommer på att nu ska vi ha den här inrättningen. Nu går vi till kyrkan, nu ska vi göra det här. Utan det här är Herrens sätt att uppenbara sig själv i sabbaten och i högtiderna. Det är det, Erik, som den här boken handlar om. Finding the Afikoman. Hur Herren själv uppenbarar sig i högtiderna. Om det är på det sättet, då kan ni förstå med vilken respekt och ödmjukhet man börjar fira sin högtid. För det är den högtiden då Gud kommer till oss. Egentligen så ska det vara så för oss också. Vi kommer inte till vilket möte som helst när vi kommer till högmässan eller kommer till nattvardsbordet. Det är ju Herren själv som har stämt träff med oss. Så det där med högtiderna är verkligen ett företräde för Israels barn. Även om de inte kanske uppfattar det själva alla gånger. Och så löftena står det här också. För det sjunde, eller det blir sjätte blir det kanske, löftena. Det är sjunde, va? Nej, sjätte ska det vara. Fäderna är det sjunde. Löftena, det är ju löftena, de syftar ju på, går ju tillbaka till Abraham. Egentligen skulle man kunna ta ner ända ner vid syndafallet där det står att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det är ju också ett löfte, va? Så Gud har gett löften genom historien, och inte minst då, eller särskilt rättare sagt, till Israels folk. Till Abraham, till Isak, till Jakob, till Moses, till David. Han har gett löfte efter löfte. Och han ångrar inte sin kallelse eller sina löften eller sina gåvor. Det kommer hela nästa avsnitt, tionde kapitlet är det som det kommer handla om det här. Gud ångrar inte det. Så allt det här som vi nu går igenom, de här företrädena, är sånt som Gud inte ångrar, utan som har funnits och kommer att finnas där hela tiden. Det är så ständig invitation, ständig inbjudan. Och ändå har man inte sett något, inte hört något, inte förstått något. En del, det är bäst att tillägga. Jag läser inte upp de här bibelställarna, ni får det i kompendiet sedan. Och så det sjunde då, det är fäderna. Det står ju att Israel tillber fädernas Gud. Så att det fanns ju ett historiskt perspektiv bakåt också. De visste ju vad Gud, de hade ju hört berättelserna om hur Abraham skulle offra Isak. De hade hört om uttåget ur Egypten och så vidare. Allt det där hade de med fäderna. Och sen kommer då, hör på så här, det sista, det åttonde. Nu slår det mig att här finns ju en sorts talmystik. Det har jag inte läst om i kommentarerna, men det kommer till mig nu. Sju är ju fullkomlighetens tal. Sju är ju en hel vecka. Det är fullheten. Det åttonde är beteckningen på det nya. Det åttonde är så att säga det första i andra fasen. Det åttonde står för evigheten. Det åttonde är Guds nya begynnelse på ett särskilt sätt. Nu har vi fått sju företräden. Nu kommer ett åttonde. Från dem har Kristus trätt fram. Den nya skapelsen. Och här ser jag att tiden går ut, går ifrån oss. Och därför så får vi bara avsluta med att, ska jag säga då, att de här fäderna, från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen. Det där är ganska krångligt komposition utav ord och meningar. Och på grekiska är det ännu konstigare. Så att här finns det möjlighet att översätta det på fyra olika sätt. Men jag ska ge det, jag ger bara ett, för jag hinner inte mera. Och då ligger den, våran översättning ganska nära. Men då vill jag att ni ska titta hur det står här. Det står alltså så här. Från dem har Kristus kommit, katasarka, som människa. Inte som Gud, för han kom ju från himlen, eller hur? Men historiskt, efter köttet, katasarka, så kommer han ifrån fäderna. Och sen står det, han som är över allting. De orden syftar då på Kristus. Kristus är över allting. Och så står det Gud. Och de orden, eller det ordet Gud, syftar fortfarande på Kristus. Och det är det här som är så, inte kontroversiellt, men som är så ett av de tydligaste och starkaste orden i hela skriften. Där det står att Jesus Kristus är Gud. Andra personen i gudomen. Det är så häftigt så att det finns som sagt andra sätt att krångla till det på så att det inte blir så. Man flyttar kommatecket och man kastar om ordningen på orden och sånt, va? Så kan man få till det på ett annat sätt. Men här är det de flesta överens om att här har du en kristen urbekännelse som är bland det tydligaste man kan ha. Och sen kommer det då prisad i evighet, amen. De orden är alltså inte riktade till Gud, utan de är riktade till Jesus Kristus som är Gud. Tydligare än så finns det inte. Ja, det finns på, egentligen bara på ett ställe i hela Nya Testamentet. Och det är de så kallade jag är-orden i Johannes evangeliet. Jag är det sanna vinträdet. Jag är världens ljus. Det blir väldigt tydligt också. Men annars är det här. Herre, vi tackar dig för att vi får ägna tid åt att tränga in i dina hemligheter i din molnsky. Tack att vi får vara upptagna i gemenskapen med dig och med varandra. Nu ber vi att det här ska få sjunka djupt i våra hjärtan. Förvandla oss inifrån. Gör oss mer lika dig. Och Herre, bevara oss ifrån att gå åt fel håll. Eller få komma vid sidan om. Herre, låt oss få gå rakryggade med rena samveten. Inför dig och inför oss själva och inför varandra. Herre, vi tackar dig för den här stunden. I Jesu namn. Amen.